Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av YH-podden. Idag ska vi prata om att behålla studerande.
Och idag är det som vanligt jag, Pelle Israelsson och Tobias Landén. Jaha. Och sen har vi ett gäng framför oss för vi spelar in live.
Enormt många gäster.
Ja, en 15 kanske just nu. Så vi får se om de är delaktiga här idag eller inte. Men vi tänkte ju prata om ämnet behålla studerande. Men vi är lite inne på det här tillsyn på förekommen anledning. Och lite som vi kanske kan säga inom branschen jobbiga studerande. Mm. Sen är ju frågan om de är jobbiga eller om de har ett jobbigt liv.
Ja.
Det är kanske en annan.
Eller om livet är jobbigt.
Precis. Mm. Det brukar gå hand i hand lite grann.
Ja. Ja, men, vi har en whiteboard med lite punkter.
Ja, precis. Mm. Så jag tänkte om vi... Tobias, vad tänker du på när jag säger behålla studerande? Vad är det första du tänker?
Ja, nu tänker jag många saker samtidigt. Men den stora grejen som jag tycker att man fokuserar väldigt mycket på, det är ju det här med att man ska ha ett stort överintag för att man ska ha tillräckligt många ut. Alltså man tänker verkningsgrad och liksom så. Och att man liksom räknar med att studerande ska sluta. Men den grunduppfattningen är att man inte behåller alla studerande. Så där kan man också börja gräva i. Behöver man ens tappa en enda studerande? Eller är det liksom, lever vi med en grundpremiss?
Har vi någon sorts motsägelse där i att de utbildningar som behöver ett överintag möjligtvis inte har så många sökande?
Mm. Kanske.
Jag känner behöver, att det är lite så ibland. Vi behöver liksom ta hand om, men vi behöver få in massor med folk. För att det är så mycket avhopp här. IT-utbildningar. Vi brukar prata mycket om IT-utbildningar.
Mm.
Men det kanske inte
finns... Teknik och tillverkning är nästan ännu värre.
Ja, faktiskt.
Så,
faktiskt.
Om vi ska prata om...
Eller om vi ska prata om järnvägsprojektörer, till exempel.
Ja. Nej, men... Och då, liksom, jag tänker gärna, om alla utbildningar jag jobbat med så är det ju det här, man tänker oftast i snittsiffror, att det är liksom 5-7 stycken som hoppar av första terminen och 3 andra terminen och sen är de kvar till år 2 så stannar de typ kvar. Liksom. Och det stämmer nog statistiskt sett på alla utbildningar, men jag har också sett många utbildningar där det är extremt få avhopp, där de enda avhoppen är de som verkligen av helt personliga skäl, alltså blir sjukskrivna, får barn eller liksom av något skäl måste avbryta studien eller ta ett studieuppehåll. Så jag tänker att egentligen så behöver ju grunden vara att man vill, vi antar att vi kommer behålla alla och att vi har liksom en mekanik för det. Men för att gräva i andra änden, alltså mitt svar på att allting handlar bara om motivation.
Mm.
Så länge vi håller upp motivationen så håller vi kvar studerande.
Man kan ju fundera på liksom hur mycket överintag skulle man ta då, till exempel. Och det här säger jag, de som lyckas med det här, de har ju också koll på hela det antagningsförfarandet. Att man har statistik bakåt. Man vet exakt att i mars har vi så här många sökande till den här utbildningen. Det kommer generera det här antal deltagare i. Och då har man också koll på hur utbildningen har, vilken statistik den har om avhopp. Och den har man också följt. Så ihop det här ihop kan man då se så här mycket överintag måste vi få till. Så det vill säga, de som har lyckats bra och sen har fulla klasser hela tiden, de har tänkt inte bara på själva överintaget utan hela vägen ifrån marknadsföringen in i utbildningen.
Ja, och det ligger ju väldigt mycket i förväntningarna som de studerande har när de kommer in, på tal om motivation och sånt också. Ibland så är det ju många som hoppar av för att de känner att det inte är den utbildningen de sökte till, eller att de har sökt till väldigt många utbildningar och väljer den som känns bäst. Det är ju ganska vanligt att man gör det. Och det är alltid fascinerat mig att det är utbildningar som leder till ganska låglönejobb som alltid har högst söktryck.
Jaha.
Jag vet inte om det alltid stämmer, men väldigt många av de som har extremt högt söktryck har ju lägre genomsnittsingångslöner än de som har lågt söktryck. Ja. Så det är ju inte alltid så att det finns en korrelation mellan hur sugen man kanske är på en hög lön som man kommer ut, utan det finns vissa yrken som fler eftersträvar att komma ut i. Och då när det blir ett högt söktryck så stannar folk kvar. Så jag tycker att det är en högre behållande grad, om vi ska introducera ett nytt ord, på de utbildningarna där folk kände att de kämpade om sin plats. Där det var liksom 400 sökande. Ja. Men det spelar liksom ingen roll hur attraktiv branschen är. egentligen, alltså slutmålet för en studerande är inte motivationsfaktorn, utan motivationsfaktorn är att man tävlar och kommer in på en utbildning och då vill man behålla den platsen.
Visst var det ännu mer, alltså vård har väl varit, titta på publiken här också lite, vården har väl alltid haft många sökande, eller? Ni, är någon här som
har vårdutbildningar?
Vårdutbildning. Så, nej. Ja. Men och vid pandemin så var det ännu mer intressant, är min magkänsla i alla fall, och så, och ni nickar här. Det betyder också att det påverkas av vad media gör och, och liksom samhället är på väg någonstans.
Ja, men samtidigt så är de här alla som har startat med liksom vindkraft och solenergi och sånt, de har inte jättehögt sökkraft, fast det pratas jättemycket media om energiomställningen. Så att det verkar inte alltid stämma. Det kanske är vilken typ av artiklar.
Nej, just det, det är teknik. Ja. Är det manligt, kvinnligt, får man säga så? Är det så?
Jag tror att det är utbildningssystemet innan yrkeshögskolan som ger vissa bilder. Och det som myndigheten har jobbat fantastiskt bra med massor av år är ju att jobba med studie- och yrkesvägledare och visa på en större bredd av yrkesval och sånt. Jag tror inte det har slagit igenom helt ännu. Mm. Jag tror att det finns mycket traditionell syn på vilka utbildningsroller man kan bli och vad man själv klarar av. Att man liksom har den här. Jag märker det på mina barn också. De försöker ju börja fundera på vad de... Vi har ju nästan lika gamla barn. Ja, men liksom fundera på vad man ska bli när man ska bli stor. Mm. Och liksom mindsetet av vilka yrkesroller som finns är ju inte stort. Om inte det breddas så kommer det inte vara attraktivt med andra yrkesroller.
Det kommer vi fram till idag, att det är ju AI-kunnig är det enda man behöver vara.
Ja, 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 ja. Det är precis det enda yrkesrollen.
Ja.
Så. Så ska ni skriva ansökningar i år, så skriv bara AI så är det klart sen. Ja.
Men okej, vi har fått in de här, vi har gjort lite överintag och nu ska vi behålla dem då för att hålla oss på spåret lite.
Vi hade ju ett extra ord också som är intressant, för ordet som står bredvid är ju bråkstakar, eller de vi kanske inte vill ha kvar. Ja. Så. Men jag tänker att grundmentaliteten är att vi vill ha kvar alla.
Ja.
För vi rekryterar för de studerande och vi vill ha en hög verkningsgrad på utbildningen och försörja arbetsmarknaden med rätt. Liksom så. Så vi vill egentligen ha kvar bråkstakarna också. Vi vill bara att de ska sluta vara bråkstakar. Mm. Och så vill vi, egentligen är det jobbigaste är de som är tysta. De som liksom inte hör av sig, de som inte ger feedback och bara slutar. De är ju värst, för de förstör ju behållandet mest. De som bråkar kan vi i alla fall prata med. De har vi ju en chans att behålla. Så att jag brukar ju tänka att alla som hör av sig är ändå bra. Alla som är aktiva, oavsett på vilket sätt de är aktiva, även om de bråkar, så har jag i alla fall kontakt med dem.
Ja, och den tycker jag, och vänder vi på den nu då? För jag är inne i ett uppdrag nu med Diane Förnäs, där vi då har startat upp en ny klass. Och där har vi kört stenhårt på att vi informerar hela tiden. Att vi är närvarande hela tiden. Jag tror vi svarar på en 5-minutare var de än kommer med. Och så har vi haft lite uppföljning med dem och så. Och det verkar ju funka väldigt bra. Jag tror att kommunikation är kanske det viktiga med att behålla studerande. Och om man till exempel som utbildningsledare känner att jag avsätter den här timmen på veckan, onsdag klockan 10-11, så finns jag tillgänglig. Då får vi avhopp. Är min erfarenhet. Men har vi en öppen chatt där de alltid kan nå en och man säger bara okej, jag återkommer. Då känner de sig sedda. Och känner man sig sedd, stannar man kvar. Tror jag.
Ja, precis. Och det, sen finns det ju alltid några studerande som inte vill ha kontakt ändå. Men man lär ju känna dem på något sätt. Alltså, det är alltid den här hur mycket liksom blåslampa ska man ha. Hur mycket ska man ligga på och liksom söka upp dem som inte är så närvarande. Men jag tycker att det är de som vi liksom inte hör av på något sätt. De som lämnar in och i övrigt är tysta eller gör alla examinationer. Det är lugnt. Liksom. Det jobbar ju de som slutar höra av sig på alla sätt, som inte lämnar in, som inte deltar, som inte hör av sig. Liksom. Och det är din princip om nettolistan.
Ja, just
också.
Det. Jag skulle tjata.
Men du skulle kanske inte tjata på de som lämnar in och klarar kurserna.
Nej.
Även fast de inte hör av sig övrigt.
Nej.
Nej, men, och där, i det stora hela så blir det ju på något sätt att de känner sig inkluderade i utbildningen, att de känner sig, men det där har ju myndigheten skrivit om också i tidigare rapporter runt det, när vi var runt distans och runt pandemin och faktorer för att folk stannar kvar, så är det ju den här sociala sammanhållningen, och jag tror att den är en faktor, att de känner att de tillhör en grupp. Men jag har drivit ganska många såna här, ja, men nu är korta kurser eller liksom den typen av liksom kortare eller flexiblare utbildningar där folk inte får ett sammanhang för att de inte har tid med det, för att de gör det som fortbildning. Och där funkar det ju ändå så länge de känner att man bryr sig om dem. Att man hör av sig till dem som inte är med. Så att det sociala sammanhanget kanske inte behöver vara större än typ läraren eller utbildningsledaren. Eller liksom att man bara känner att man deltar någonting. Att det inte bara slutar höra av sig. Mm. Så jag är inte säker på att det alltid måste vara klassen som blir ett stort sammanhang. Ja. Jag tror det underlättar. Men jag tror inte det behövs egentligen.
Och det är ju den här, vi brukar prata om spiralen. Vi vill att klassen ska få en spiral som går uppåt, inte som går neråt. Och får vi den gå uppåt så kommer vi behålla studerande, och går den neråt så kommer vi bli av med studerande.
Ja.
Och där har ju individer i klassen en stor inverkan. Om vi pratar lite om de här bråk, som synd att kalla dem bråkstakar tycker jag. Men de som kanske oroar klassen.
Mm.
Den måste man ha koll på också.
Ja.
Så att inte de på något sätt tar över klassen.
Mm.
Och det tror jag... Jag tror man gör det bäst också genom att klassen känner att ledaren är utbildningsledare och ingen annan. För så fort man släpper, och det har med den här täta kommunikationen att göra och finnas till hands och så, tror jag. Men ja. Ibland kommer de.
Mm. Precis. Jag satt och funderade på om jag höll med om påståendet om att utbildningsledaren är ledare. Men det stämmer nog. Så. Sen tror jag inte att man får liksom vara en förstyrande ledare. Det måste vara ganska tillitsbaserat så att de känner att de ska ta sitt eget ansvar. Blir det för stark? Om man påminner om allting och ger dem checklister för allting hela tiden, då kommer de ändå bara bli slappa i sina studier. Men, ja. men att man ser dem, att man har precis. Tillit och någon slags observation i den nivån av ledarskap.
Har man en på platsutbildning och... ska jag sitta med bara datorn och skriva lite?
Mm.
Sitt i korridoren och skriv.
Mm.
Till exempel. För yep. Då ser de studerande dig. Och då kommer de med lite frågor. Kanske bara, det börjar lite så här ofta med. Ja, hur var det då? Och sen börjar det krypa fram något. Så här, det här som inte de hade tänkt prata med mig om. Men eftersom jag satt där och lyssnade på dem. Så börjar de prata.
Det är som en princip när man ska designa kontor, att chefen inte ska sitta i ett hörnkontor liksom, utanför, utan gärna sitta liksom mitt i landskapet eller vid entrén, i receptionen typ. Liksom
så då är vi inne på att alltså, behålla de studerande. Betyder det att det också betyder hur man organiserar sig i lokalerna?
Kanske. Eller digitalt då, i det fallet också. Att man är i de chattrummen, att man bidrar också. Och det är ja. Jag vill gå tillbaka till bråksakerna.
Ja,
för det, den är... nej, men, och där tänker jag att en sak jag har jobbat med de senaste åren väldigt mycket när vi startar upp klasser är ju att vi pratar om att de behöver vara en del av det här. Att klassen är ansvarig för att sätta sin klasskultur. Att det kommer vara jobbiga perioder. Att de måste föra fram feedback tidigt så vi hinner åtgärder och så lägga över mycket ansvar. Och jag upplever att säger man det där väldigt tydligt, man bara kommunicerar väldigt mycket kring det här i början, så tar ju klasser större ansvar och går ihop som en grupp och tar större ansvar också. Och då blir liksom bråket på en strukturell nivå. Det är som att vi inför någon demokratisk princip om att vi liksom är tydliga med vad klassrepresentanter är till för, att de bör ha klassmöten, att vi liksom ser till att de löser problemen först. Då finns det inte lika mycket utrymme för att enskilda personer hör av sig med saker de är störda på, utan de har ett första internt demokratiskt forum där de kan lösa saker. Sen uppstår det lägen där de inte tycker om sina klassrepresentanter, och så blir det bråk om att de inte tycker om sina klassrepresentanter och sånt. Men det är inte, det blir en annan typ av dialog. Annars så har man ju 27 olika studerande som har av sig med samma klagomål, och så får man ta 27 individuella dialoger. Liksom. Och det är då bråksakerna tycker utkristalliserar sig. Men om klassen hittar ett eget forum och representation i det, så blir det lättare.
Och om man liksom ger mandatet helt och hållet till en klass från början att ordna sina former, då kommer det inte gå, tror inte jag. För att de vet ju inte ens vart toaletten är. En del vet ju inte ens, som jag brukar säga, vilken utbildning de har sökt.
Vi brukar ju prata om det där som den tysta amöban. Ja. Den första veckan när alla är helt tysta och bara följer varandra i en grupp. Sådär, för att ingen liksom är säker, så alla bara går med varandra.
Ja,
så.
Och om någon tar då ledningen och det är fel person.
Ja.
Och det är den där bråkstaken.
Det är jätteviktigt att välja sin klassrepresentant.
Ja.
Alltså det är en idioti att man låter klassen välja sin klassrepresentant. Man kan få det att verka så. Ja. Men man ska absolut vara med och påverka valet av klassrepresentant. Och det ska inte vara så här, du var den första som anmälde sig, dig tar vi. Eller det var två som anmälde sig, nu får ni rösta. För det blir ganska ofta fel. Det är bättre att lära känna att låt det gå en stund in på terminen. Liksom. Men de kan ju fortfarande ha ett demokratiskt forum innan det. Man kan ju fortfarande säga att de samlas i grupp och pratar. Då kan man också börja märka vilka som kanske faciliterar diskussionen och vilka som tar över diskussionen.
Mm. Så, ja, för jag tror man måste vara närvarande när de organiserar sig. Så man kan... putta dem. Jag var ju med om det nu på uppdraget jag har nu. att jag hörde vad de pratade om och bara nej, nej, nej. Så här kan ni inte göra. Då var jag tvungen att gå in och säga, skjuta dem lite åt rätt håll liksom. Folla in dem någonstans så att de, för de var på väg att ta ett beslut för klassen när bara halva klassen var närvarande. Och det hade ju gått åt pipsvängen kan jag säga, om de hade fått göra det. Så då måste man ju säga åt dem att nej, så kan vi inte göra.
Det får jag se in på att man måste ju också prata om ett mindset. För de flesta, det stora problemet tycker jag med YH-utbildning är att vi tar över människor i en utbildningsresa där de har fått väldigt många traumatiska utbildningsupplevelser. Det är ju typ det som händer. Alla kommer med så här, jag hatar grupparbeten, det är jobbigt att jobba med andra. Lärarna bedömer mig utifrån att jag ger dem feedback och liksom mina betyg blir... Ingen vågar prata direkt med lärarna för att de tror att lärarna sänker deras betyg. Ingen vågar jobba i grupp för de tror att alla andra är idioter. Liksom allt det där kommer ju med. Så vi har ju ett jättestort liksom traumapaket att bearbeta i början så att de kommer in till rätt inställning av att så här, vi lär oss tillsammans, jag gör det för min egen skull, jag kommer behöva ha kontakt med andra i branschen, liksom, jag är inte här för att visa för lärarna att jag kan utan för mig själv att visa att jag kan så jag faktiskt vågar söka ett jobb sen. Och man bara landar alltid där i början, då blir det ju konstruktivare dialoger senare, även inne i klassen. Men det där, även om man jobbar extremt aktivt med det så upplever jag att det tar minst 10 veckor in på första terminen. Innan det liksom har börjat klicka i tillräckligt många så blir det någon slags dominoeffekt. Eller jag brukar prata om Otello-effekten, om ni har spelat Otello någon gång, men när man vänder brickor. Sådär. Man vänder till många brickor så att resten vänder sig. Ja. Där någonstans. Men det tar alltid en stund in. Så att, men då har man gjort det under 10 intensiva veckor och så slipper man det sen i 70 veckor. Liksom.
Ja, man påskyndar gruppdynamiksutvecklingen helt enkelt.
Precis.
Det måste man nog ta, det måste man vara styrande i, tror
jag. Absolut, man måste vara väldigt styrande i början. Fast de ska uppleva det som att de själva tar kommandot. Så att de fortsätter
att
ta det sen.
Absolut. Men vi hade ju de där bråkiga studerande då. Ändå, de som vi vill kalla dem nu, lite dåligt måste jag säga. Men i alla fall. De kan ställa till det. Och de kan ju ställa till det väldigt mycket. Allt ifrån bara försöka ta över klassen till att... alla tycker som jag. Ja. Och sen till att de trycker på knappen på myndighetens sida och gör en sån där tillsyn på förekommande anledning.
Och innan det kan de göra massa andra saker som att typ frysa ut lärare och få folk att sluta. Ja, och det kan hända massa saker. Men, så, ja. Men ja, den alla är rädd för.
Läraren lär inte mig någonting.
Nej.
Ja, så är det. Ja. Men då kan det bli en tillsyn.
Precis. Det alla är rädda för är ju den. Mm. Liksom, tillsynen.
Vad är man mest rädd för när tillsyn på förekommande anledning egentligen?
Jag tror att det är tidsåtgången och tjafset. Jag tror inte det är egentligen att man har gjort fel, för oftast har man inte gjort något fel. Nej. Utan det är bara liksom, jag tror att, jag vet inte om på myndigheten känner, men jag tror att de ganska ofta sitter och suckar när de får in de här också. För det är ju inte alltid, det går ju att anmäla vad som helst. Och det kanske är, jag gissar, 1% som faktiskt är något legit, som faktiskt går att göra någon, alltså en tillsyn på. Annars är det bara någon som är upprörd.
Jag tror det är mer faktiskt, men tyvärr.
Okej, okay, men 7% då? Det måste vara väldigt mycket skräp som kommer
in.
Någon
här som vet procenten.
Det måste vara mycket. Många...
Ja, men det är som en för Sverige, en mot Sverige här. Jag säger 50%. Du okay. säger 1%. Alltså borde det vara någonstans. Vad säger Sverige? Vi får... ja. Ja. Nej, men kanske 20%.
Ja, som, kanske.
Ja, men så att de verkligen går och begär in material. Och...
Jag menar, alla formulär som skickas in på myndighetens sida så tror jag fortfarande att 99 av 100 bara är skräp.
Du tror det?
Ja, vi får fråga,
vi
frågar myndigheten.
Ja,
vi får fråga. Jag tror att folk har väldigt lätt för att trycka på den här knappen och skicka in saker. Jag tror väldigt många får ett svar som bara är så här, det där är ingenting vi tar tag i. Eller det
ni
får
du
ta
säga med till om toalettpappret hos anordnaren. Eller det där med, som jag hade en
det här gång, bör vara offentlig handling. Jag tänker att jag ska begära ut det här från registrator så får vi, kan vi dataanalysera vad folk skriver i det här formuläret.
Ja, vi hade ju ett jättejobbigt en gång issue där gafflarna, ni vet, gafflarna har ju bara, Ikeas gafflar har bara 3 spetsar.
Ja.
Det har varit en stor sak hos den annorna. Så det finns ju olika nivåer.
Jag vet inte heller hur många mikrovågsugnar som har diskuterats. Nej, i såna, det är för få mikros, det är för många mikros. Mikrosen är äckliga, den här mikron värmer inte maten.
Ja, ja. Mm. Ja, det finns många. Men nej, vi kan summera i att, jag tror jag tycker i alla fall lika, att det jobbiga är administrationen runt en tillsyn.
Mm.
För den kommer plötsligt och den har man inte kunnat planera in och tagit höjd för. Sen kan man tycka så här, det för åtgärderna är egentligen bara, i värsta fall är det en förbättringsåtgärd för anordnaren, eller hur?
Man lär sig ju alltid någonting av det. Det jobbiga är de man inte lär sig av egentligen. Eller det är då det är jobbigt. När man har gått igenom en lång process och massa dialog och pappersarbete och så ledde det inte till någon utveckling.
Nej.
Så det är väl det som är det jobbiga. Och de händer ju inte lika ofta. Liksom så. Alltså det, för det finns ju ett filter hos myndigheten i att filtrera bort bråkstakarna. Men ibland, det svåra egentligen, om vi då ska kalla dem för bråkstakar, som också är rättshaverister. De som läser på, hittar paragrafer, lyckas hitta poänger så att myndigheten gör en tillsyn fast det kanske egentligen inte ens finns en skälig grund.
Ja, eller fallerar. Vad heter falska nyheter.
Ja.
Att de bara hittar på problem.
Ja.
Vi var inne i ett sånt.
Ja, ja, ja.
Och sen anordnade för ett tag sedan. Förra året var det väl? Eller,
ja,
det,
ett och ett halvt kanske.
Det höll på ett och ett halvt år.
Ja, det höll på länge.
Ända tills, ja, nästan hela utbildningsomgången förstörde för den. Bara för att det var typ en eller två i klassen som pumpade in A4 efter A4 till myndigheten om fel som var hela
Precis, de kunde aldrig stänga ärendet för det bara fylldes på med nytt hela tiden. Det är också ett hack, så lär inte ut det till de studerande i att om man fortsätter tillföra grejer till ärendet så kan inte myndigheten stänga ärendet. Så de skickade ju in nya saker. Det var väldigt, väldigt smarta rättshaverister i den. Så det var och vad jag har suttit och skrivit hyllmeter svar tillbaka utifrån andra paragrafer. Så. Ja. Man ska ju inte göra det egentligen, men ibland så triggar jag igång på att motbevisa. Så att, ja. Men jag gjorde det bäst för att det var kul. Så. Men den, ja, nej, men, och där är det ju, det är också den här rädslan av att, men tänk om vi har gjort fel då, liksom. Men den behöver man inte vara lika orolig för då man kommer ändå lära sig att myndigheten kommer vara någon slags domare i den här liksom, processen av att försöka vara opartisk i det. Jag tycker de agerar bra i den biten.
Ja, och ofta så har de ju, alltså, där myndigheten kommer med finns det väl någon sanning i också.
Ja.
Så man får väl ta det som feedback.
Men ett absolut knep tycker jag är, det är att plocka bort utbildningsledaren från tillsynsprocessen. För den behöver hantera klassen och bråkstakarna hela tiden. Det är en jättejobbig situation att vara i båda de processerna. Jag tror att det är väldigt bra att tillsynen bedrivs av någon annan på anordnaren. För att man hamnar i en jättejobbig situation när man både ska liksom bedriva utbildningen framåt, fortsätta och prata med klassen och göra sånt. Och samtidigt vara i den här liksom, konflikten.
Och det, jag menar, det talar ju, alltså krishantering i sig ska ju hantera så. Att, alltså, någon måste se hur går vi vidare. Och den ska inte ta hand om krisen.
Nej.
Så att ja, jättebra tycker jag.
Ja.
Och just att utbildningsledaren ska ju bedriva och utveckla utbildningen.
Ja.
Inte krishantera den kanske.
Nej.
Alla gånger.
Nej, det jobbar man. Om man är en väldigt liten anordnare och inte har så många personer, då blir det ju väldigt nära och intimt ändå. Men är man lite större så kan man ju dra fördelen av att plocka in. Det kan vara en annan utbildningsledare, det kan vara någon som är kvalitetsansvarig eller något annat som har själva dialogen runt den. För oftast när det är en person som kommer och rättshaveristiskt så kritiseras ju oftast automatiskt utbildningsledaren, alla lärarna. Det blir liksom hela rubbet. Allt är under liksom luppen på samma gång. Och det är svårt att själva både objektet för tillsynen och dialogpartnern i det och bedriva utbildningen. Det blir för många ställen att sitta på.
Mm. Om vi kopplar de här behålla studerande till rekrytering då och pengar. Kan vi säga om det?
Ja.
Jag brukar tänka så här. Jag vet inte om alla håller med, men om jag vet att en studerare håller på att hoppa av för att den inte liksom har, ja, det är något som inte rullar. Och jag vet om det, att den kommer hoppa av om vi inte gör något. Då kan man ju säga så här att den här studerande är värd 30 000 per rekrytering ungefär. Om jag vet att den kommer hoppa av om inte jag gör något. Hur mycket pengar har jag att lägga på den här studerande? 29 000 i alla fall. Typ va? Annars kommer jag inte få de här 30.
Nej.
Så om man är helt säker så ska jag säga att det finns ganska mycket pengar. Det räcker ju till en privatlärare i några veckor egentligen. För att behålla pengar.
Jag började tänka på en annan aspekt också som jag, min upplevelse varit inne och framförallt utbildat väldigt mycket, liksom inte var utbildningsledare utan annan, det är att jag känner att nästan aldrig finns en helt aktuell klasslista. Den här känslan av att man verkligen känner att jag vet vilka alla de här är, jag vet att de är aktiva, jag vet vad de gör. Om det bara fanns, då hade det varit mycket lättare att se vilka som är aktörer, vilka vi ska jobba med. Men den där är alltid en sån här, nej det är inte uppdaterat i lärarportalen, nej det är inte uppdaterat i Teams, nej det är inte uppdaterat i den här Excel-bladet och så finns det 14 olika listor och så är man lite osäker på vem man ringde sen och sånt. Så att ett rent ärendehanterings CRM, något slags system där man
kanske
håller koll på
en
vilka.
En nettolista kanske?
Ja, och den får gärna hämta från flera system då som är så här, men personen har inte hört av sig på länge men den har varit inloggad i lärportalen senast igår och kollat på en uppgift eller chattat med läraren eller det var skönt om den bara sög in allting och sa den här är aktiv, den här behöver vi inte prata med. Men just den där att ha en uppdaterad lista tror jag är en viktig, för den behövs ju till rekvireringen, därför jag kom in på det. Ja, att liksom rekvireringen går ju på att man ska ju sanningsenligt rekvirera för de som är igång med sina studier, de som aktivt bedriver studierna. Och jag tror alla kan sympatisera med den här, liksom, nu ska vi skicka in rekvireringen, vi är inte 100% säkra på listan, ska den här personen stå med eller inte, och så håller man på velar en stund och försöker ringa den personen, och så har man, liksom, lägger man mer eller lägger inte mer än ändå. Men egentligen tänker jag att varenda liksom, dag så ska man kunna dra ut en helt aktuell lista på de man är helt säker på. Så det ska finnas liksom, de gröna och de som vi är osäkra på och de som har slutat. Liksom. Ja. Så att det alltid finns en sån lista.
Och där är ju lärarna ganska viktiga, tycker jag.
Ja.
Att, att man har en dialog med lärarna, hur det ser ut. För de kanske inte ens tänker att det är 10 stycken som inte går.
Nej.
De här går ju inte. De har aldrig varit här. Jag tänker inte ens på dem, kan ju lärarna tycka.
Nej. Eller hur? Och att man planerar kurserna så att det finns examinationer hela tiden. Mm. Gärna varje vecka.
Checkpoints på något sätt.
Någon form av checkpoints. Men gärna examinationer så att man får en löpande bedömning också så att de är klara i slutet. Men att det finns någonting sånt. För det, vi har ju pratat mycket om senaste tiden också på tal om att just för att upprätthålla sådana här så vill man ju ta mycket närvaro och sånt också. Man får inte bara liksom kräva närvaro heller. Men jag är ju, vi vet att vi tycker lite olika, men jag är ju väldigt i ändan av att liksom, vi ska aldrig ta närvaro. Närvaro sker genom prestationer.
Ja.
Om de presterar eller om vi har små prestationsavsäkningar hela tiden och vi ser att de händer, så räcker det för mig. Och sen vill inte jag ta närvaro på lektionerna. För då måste jag också hålla koll på vilka som inte var där, och så börjar det spekuleras varför de inte var där. Och jag struntar om de tittar på föreläsningen live eller efteråt inspelat eller lärde sig på ett annat sätt. Bara jag kan se att de kan det, så har jag gjort mitt jobb.
Och varför vi tycker lite olika där, tror jag, för att du är mer utbildare och jag är mer...
Jag förstår. Jag skulle också vilja ha en närvarolista om jag satt i den änden. Men ja, som lärare...
Och jag har också sett, eftersom jag har gjort lite statistik på det, att 70% närvaro ger G. Det, alltså det är ganska solklart.
Så allt under 70% närvaro betyder också att man hoppar av?
Nej.
Ja, men då får man inte ge. Ja, men då kommer man ju hoppa av.
Ja, slätt. Troligtvis så blir det ju så. Ja. Men det är ju generellt för en på platsutbildning. Så, men den var ganska tydlig när jag gjorde den undersökningen på 10 klassen. Så. Ja, okej. Okay. Det är många saker och klockan går.
Så man kan alltså prata. Vi har bara pratat i 27 minuter.
Har vi bara. Ja. Det är bra. Ja, om vi tänker, okej. Okay. Men vi ska ändå börja fundera på och på något sätt summera.
Ja.
Vad har vi pratat om? Vad är behålla studerande? Bråkstaka, tillsyn på förekommande anledning, rekvirering. Vad är de viktigaste sakerna?
Motivation och klasskultur.
Ja.
En av mina ord.
Ja.
Det var också de jag sa, så nu var jag väldigt favoriserad i mina egna inputs i konversationen.
Annars kanske inte hade pratat om dem.
Nej.
Kommunikation.
Jag tror det löser nog inte tillsynspunkten riktigt. Så. Men,
ja, jag tror det nästan. För att jag tror om man verkligen, även de som vi kan uppleva bråkiga, om vi bara har dem nära oss och pratar med dem. Och håller dem nära. Och håller dem utanför utbildningen om de är för bråkiga. Så tror jag att det smittar inte av sig så mycket.
Nu blir ju inte det här en summering utan en liten spin-off. Men jag måste lägga till en sak. Jag är ju väldigt såld på agila metoder och agila manifestet. Och agila metoder misstolkas väldigt mycket. Men det finns en punkt i de 12 agila principerna som är självstyrande team brukar jag summeras till. Men den handlar om att man ska ge de teamen man jobbar med tillit, alltså att vi ger dem tillit, de blir motiverade genom tillit, och sen ska vi ge dem den miljö och det stöd de behöver. Och så brukar jag se på utbildning också, om vi ska tänka någon slags agil utbildning, så är det ju om vi litar på att studerande kommer uppnå sådana här, så om vi ger dem tilliten så brukar de också ta tilliten och bli mer motiverade, och sen så ska vi jobba med att stötta och skapa rätt miljö runt det. Och det kan ju också vara klasskulturen och sådana bitar, att det blir rätt förutsättningar där.
Där tycker vi lika.
Ja, jag tror vi tycker lika i mesta. Vi har lite olika, det är som i politiken. Slutmålet är ungefär detsamma, men alla har lite olika idéer om hur vi ska ta oss dit. Så,
ja, samma budget ungefär också har vi.
Ja. Nej, men jag bara kom in, men just att som en del i motivationen så är nog tilliten väldigt viktig också.
För vi har ju de här 30 personerna i klassrummet som vill göra något. Det är klart, i början, om de inte behöver göra något, då kommer de aldrig vilja göra något. Men om de får uppdrag och får göra saker, till exempel boka era första veckan, boka era studiebesök nu. Vart? Ja, hos sådana här företag. Okej. Okay. Sen är det klart.
Ja.
Då klarar de resten av åren också.
Precis. Ja, men, och det, för i motsatsen till tillit så finns ju kontroll.
Ja.
Och kontroll är ju att kolla att de är där, att de har gjort saker och sånt. Och det är oftast dit vi faller.
Du försöker liksom övertala mig.
Nej, man kan behöva göra lite kontroll också. Vi kan behöva liksom lotsa dem över till det här. Men ju mer vi kan jobba tillitsbaserat till att vi litar på att de lär sig för sig själva, så tror jag också att de tar det ansvaret och på det sättet stannar kvar.
Ja.
För att de har fått en
tillit. Jag tror att kontrollen ska vara osynlig.
Ja, ja.
Alltså närvaron ska vara något som läraren ger mig som utbildningsledare.
Ja.
Men det är inget som de studerande behöver veta att vi håller på med egentligen. För jag måste bara ha lite underlag när jag diskuterar med en enskild studerande som inte klarar sin utbildning och är på väg att hoppa.
Precis. Så att du vill känna att du har kontroll, men de ska inte känna sig kontrollerade.
Just det.
Mm. Ja. Just det. Rimligt.
Mm. Ja. Men nu tror jag det är färdigt för idag.
Ja.
Vi har mycket vi ska hinna med.
Ja, andra föreläsningar. Ja.
Okej, men tack för hemskt mycket och tack för er som kom hit.
Tack för idag.
Mm.